Hej och välkomna till Klocksnack, och det är avsnitt 4. Idag kommer vi prata lite vinter, så som vanligt så är jag och Denke som är på plats. Och sen så har vi även med oss tre stycken gäster idag, vilket är jättekul. Och det är Georgios från Kaplans Auktioner. Det är även Niklas Arvid från Forumet och även Gummo från Forumet. Jag tänker att jag kan börja med att Georgios får presentera sig lite här.
Georgios Batselas, Kaplans Auktioner, chef för klockavdelningen på Kaplans Auktioner. Har jobbat där sedan 2008. Började mitt intresse också med en Seiko. Har också ett motorsportsintresse, och jag tycker att just jämförelsen med bilar och klockor kan gå hand i hand på många sätt och vis. Och trivs väldigt bra med att höra alla historier om klockorna och att träffa människorna som berättar om, och att lära sig någonting hela tiden. Det är lite grann vad mitt jobb går ut på.
Ja, Niklas Arvid.
Ja, jag heter Niklas. Jag hade en kompis som startade Tradera, och då samarbetade de med, det var någon Kaplan där som var i det samma gäng.
Daniel.
Ja, precis. Och då började de med att dra ut ett stort gäng klockor som man har fått av Kaplan, som man skulle liksom starta igång det här Tradera. Och då tänkte jag som är ekonomiskt lagd att det här blir värsta utbudschocken. Det kommer bli alldeles för billigt. Så jag köpte tre stycken. En gammal Ebel, en guldpläterad Movado och en Tissot kronograf kvarts. Jag tror summa 1500 spänn eller något. Så det hade jag en samling redan där, och det var min ingång då. Sen har jag haft en lång period av speedmasterberoende som jag nu har kommit ur faktiskt. Så jag kan prata om det nu.
Grattis.
Och just numera fokuserar jag kanske på tekniskt intressanta klockor från utvecklingsperioden 40 till 55.
Ja, jag är Gummo från Klocksnack. Jag har väl som väldigt, jag har så här klassisk klockmissbrukshistoria som många andra. Börjar med en G-Shock som tonåring, en Citizen Aqualand när jag började dyka. Då ska man ha ett fett dykarur. Sen så när jag fyllde 30, då blev det en Omega Seamaster 300 med blå vridring och grå vågtavla. Och sen för några år sedan när jag skulle kränga den, då började jag liksom surfa klockor. Vad kan man få för en sån där? Så tänkte jag att ja, men jag ska ha något annat. Och då eskalerade det vansinnigt, och jag började hårda dåliga budget vintage ur från Tradera och överallt, så att det liksom låg drivor hemma. Ja, och sen har det väl skett en viss utveckling. Jag älskar fortfarande riktigt billiga pissklockor, men varje år så köper jag väl någon som för mig är lite finare. Men vintage allätare, allt ifrån liksom RTK 30-tal till kvartsur dykare 80-tal.
Vi pratar vintage idag.
Ja, precis.
Jag tänker själv, när vi ändå har så många prominenta gäster här, och du också är här, Viggo och jag, så vi kan väl börja med att kanske fundera lite kring vad är egentligen vintage? Vad säger en sån som Niklas Arvid till exempel?
Oj, jag har inte tänkt så mycket på det, men det måste ju vara gammalt i alla fall. För någon visst år. Och någon typ av patina tycker jag det krävs för att det ska kännas vintage. Jag har själv klocka med safirglas från 1975 som ser i princip nya ut. Och då är tveksamt om det är vintage.
Kan det inte vara vintage alls då?
Känslan är ju inte vintage, men ja.
Någonting som har legat i en box då sedan 60-talet och ser i princip nytt ut utan patina. Är det inte det vintage?
Jo,
vi tänker trycka dit det.
Ja, just det.
Det är det som är grejen här.
Ja, men ibland så om det har åldrats snyggt med lysmassa och sånt där, då tycker jag det har en vintage-känsla. Men om det lika gärna kunde komma från affären idag, då vet jag faro. Eller det är klart det är vintage, men liksom inte för mig.
Vad tycker du, Gumma?
Alltså, jag tycker att man är ute på halis när man börjar prata om att det ska kännas vintage och sådär. Jag tycker 30 bast, då är det vintage. Ja. Jag vet ju att det finns folk som perversa typer som till exempel tycker att klockorna ska se helt sprillans nya och oanvända ut. Sen när de köper dem, då plastar de in dem och stoppar in dem i ett kassaskåp. Alltså typ klocksamlare som lägger fina, gamla, orörda saker på hög. Men jag gillar ju lite mer slitna. Jag är lite inne på Niklas Arvids teori vad det gäller smak. Jag tycker att det ska se ut som om det har fått lite patina, men man kan ju inte dra gränsen för vintage vid att det ser patinerat ut. Det tycker inte jag, utan liksom 30 bast, vintage.
Gör det då, du nickade lite.
Ja, nej, men alltså, jag kan hålla med om det. Per definition skulle vi säga att man brukar väl säga att, det, att vintage är någonstans mellan 20 och 30 år. Sen så kan man ju tycka olika såklart beroende på vad man menar själv. Det kan ju vara någonting som är orört likväl som någonting som är slitet. Men jag tror att vintage är ju någonting som håller en gammal historia. Och för att någonting ska bli gammalt så behöver det vara ett visst antal år. Och ungefär 20-30 år brukar ju de allra flesta som jobbar med begagnade eller vintageklockor klassa, så att säga, just vad man menar begreppet vintage.
Viggo, du som håller på med nya klockor, vad tycker du? Är det liksom...
Jag tycker kring ålder och man ska ålder,
ja, men är det själva åldersklassificeringen, är det det som kvalificerar en vinterklocka? För då blir det ju ja. Som går på ja, men om vi går på Jörgos,
ja, men lite så är det ju, alltså, man måste ju börja någonstans. Sen så,
men då blir det en Safirisub från 95 vinters.
Ja, alltså den har ju de här åren på sig, så att säga, och någonstans måste man ju dra en gräns. Men sen ja, därefter så får man ju såklart tycka olika, men att saker och ting kan se olika ut och ha olika konstruktioner. Men jag tror att det begreppet de allra flesta håller med om är ungefär att det tidigast kan vara efter 20 år. Och sen säger vi så att det är upp till 30 också. Så att, det där är väl lite olika.
Allting men, som har gått ur sortimentet är ju vintage.
Ja, tycker du.
Alltså inte längre med i katalogerna, då är det vintage.
Nej, men begreppet tror jag inom auktionsverksamhet brukar nog, det är nog jag syftar till mer. Sen så, som Viggo sa, för hans del kanske vintage är, som han sa då, när någonting är äldre än 5 år, för han jobbar med nya klockor. Men som sagt, ja.
Men det finns ju klockor med, liksom, en del pratar om plexiglas, en del pratar om att det måste vara mekaniska handvevade klockor eller gamla automater, men det finns ju asballa klockor med kvartsverk och hårdglas som är vintage, tycker jag. Alltså jag tycker det är svårt att dra att det ska kännas. Det handlar ju om ens personliga smak, vad man själv vill köpa och ha i klocklådan. Än att man, nej, du har safirglas, du får inte posta i dagens vintage-tråden. Please, ta bort den eller ring klocksnackspolisen.
Men när blir det antik då? Alltså för att, i min värld...
Det är faktiskt en legit fråga.
Ja, för att i min värld så är ju vintersgrejer ju en sak. Klocka som är vinters, den kanske är... Ja. Jag är ju så här diplomatisk, så Thomas Ledin-typ, så jag håller ju med alla här. Att det är både känsla och ålder, men det ska ändå vara någon sorts hyfsat modern design ändå för att det ska vara vintage. Annars blir det ju liksom antikviteter, tycker jag.
Mm. Ja, men jag kan
en megakronograf från 1942. Mm. Finns det ens, Niklas?
Jag tycker samma sak med liksom tidiga fickur. Det känns inte så lite vintage för mindre. Det känns nästan att det börjar bli åt antika hållet.
Ja, men eller hur?
Ja, eller hur? Tidigt 1900-tal, slut på 1800-talet. Liksom, det är så här... Är det vintage?
Jag kan hålla med om att det uppfattar jag också som mer antikt. För det är ju dessutom något som ju inte riktigt används, om vi pratar fickor i alla fall. Men samtidigt som att det kan vara antikt med ett armbandsur tidigt i historien. Då man kanske gick ifrån fickor och började använda armbandsur. Så att jag kan hålla med om att ett riktigt gammalt armbandsur kan klassas som antikt i vissa fall. Absolut.
Sen tycker jag att det finns klockor som åldras väldigt fort som är ganska roliga, som snabbt blir vintage. Alltså de här safirsubbarna vi pratade om tidigare, som är liksom 25 år gamla, de ser likadana ut idag. Men sen fanns det ju en massa designer från tidigt 90-tal som idag känns extremt utdaterade. Så här tvåton, lite sladdrig design, ser ut som allt du kan hitta på Europen. Från liksom Vacheron, från Jaeger Coulter. De tycker jag känns vintage, fast de är från 93 liksom.
Men det har man även sett på Rolex. Om man kollar på en gammal Explorer 2 16550, där ser man ju många som fått en sån här krämig urtavla med vitguldsindex. Och sen så även de här detonerna med Patrizzi dial, som man kallar för, de har ju även patinerats. Och de är ju liksom, det är 90-tal.
Var det inte en lång tråd på Klocksnack också med någon som hade fått vinters patinering självupplevd på sin Sub-C? Jaha.
Men jag tycker man borde nästan...
Självupplevd vintage-patinering.
Ja.
Nu får du förklara alltså, lite grann.
Jag tänker på en... Luminova.
Superluminova.
Ja, en subsé inköpt. Jag ska inte hänga ut den enskilde medlemmen, men jo. På klocksnack. men jag har masterkiller, vi pratar om dig. En subsé från, jag tror att, alltså för första, typ första batchen av subsé, med den nya, ni vet vad vi pratar om. Ja. Som under den här vederbörandes ägandeskap gick från att vara splitterny till att börja få lite vinterspatinering.
Men hur skulle det bli till exempel om man skulle lägga en sexsiffrig subsé och bara dra ut kronan? Alltså hur de här vitkunstindex skulle reagera på det, förstår du, om det kommer in till verket på det sättet?
Jag kan inte göra det.
Om man skulle köpa en subsé helt enkelt och dra ut kronor och låta den ligga i 5 år.
Jag tycker Nyman ska slänga fram en som vi får patinera, som vi kan gå loss på. Men jag måste nog sätta ner foten, för nu tycker jag att det här ballar ur helt. Det här är vintage och vi sitter och pratar om subsé som är
index.
Absolut faktiskt... minst vintage-klocka man kan tänka sig i min värld.
Men det kan vi väl hålla med om, kanske.
Men, jag har faktiskt jag tyckte ändå det här ledde till en intressant fråga som jag har undrat väldigt länge. Och det är när det gäller vintage då, och hur tavlor ändrar färg och hur de påverkas under tid. För att man har sett så många olika förändringar på urtavlorna. Så att man ser till exempel fram till 62 ungefär så använde man ju radium. Och sen blev det ju i princip lag i Schweiz på att det var alldeles för farligt. Och man flyttade över till tritium. Tritium har ju också en viss del radioaktivt ämne i. Och så använder man det i princip till slutet av 1990-talet och sen har man gått över till superluminova. Och då av samma anledning att det också har varit framförallt farligt i hanteringen och de som jobbar med tillverkningen av urtavlorna. Och då har man ju sett, tavlorna har ju förändrats, material på urtavlan. Sen har vi ju det här tritiumet som avger gaser i, och då kan man fråga sig varför blir vissa mer gula, varför blir tavlorna också kanske att de mattas ner. Man ser helt enkelt förändringar i färg beroende på olika saker, och de här olika sakerna, där skulle jag vilja se någon form av studie på det hela. Vad är det som gör att det blir så? För det finns ingen någon vetenskap som säger så här är det. Utan det man vet egentligen är ju, det är tritium, och på de här sportklockorna så är det ju rätt stora index, vilket, och på visarna. Så det är ju rätt mycket tritium då på vissa urtavlor. Och det är parat med att det kanske kommer in syre i, kan göra vissa saker. Att den har suttit där en längre tid, att det har förändrats på grund av att solljus, yttre omständigheter, fukt och så vidare. Vad är det som gör att en tavla från en viss tid får en viss färg och en annan kanske inte får det? Det skulle jag vilja veta.
Jag kan svara på det. Det är soja ifrån mindre nogräklade handlare som försöker pensla på så att det ska se coolare ut.
Det kan man faktiskt se om det är så.
Men grejen är så här, som du säger, Jonas, det finns ju ingen studie på det där.
Nej.
Men vi kan ju ta oss friheten och spekulera lite, och så kan det här liksom bli lite studie. För vi har ju genuina fältstudier bakom oss.
Det är just det, det är ju spekulationer som man går på. Och då så är det ju folk som säger saker och som vissa tror på och som ingen kan egentligen bekräfta att det är så. Det är lite grann som om man ska förklara, en racingingenjör ska förklara varför den här bilen med den här vingen inte får den bästa varvtiden på grund av att man kan räkna ut saker och ting matematiskt. Si och så mycket frontarea, luftmotstånd, hästkrafter och så vidare och så vidare. Och då kan man liksom förklara matematiskt, så här är det, och därför så kommer den här till exempel upp i den här farten eller har den här varvtiden.
Men det finns ju många på så här lite mer ljusskygga forum som bygger replikor och moddar klockor. De jobbar ju extremt mycket med att få fram en naturlig patina. Så att när man tittar på det så blir man lite skrämd. Att det där ser autentiskt ut, men det är fusk.
På samma sätt som det finns de här lurendrejarna eller de som moddar liksom, så finns det ju folk som känner igen liksom kornigheten och grynigheten i radiumet som sitter på en Rolex från 50-talet, och de är svåra att lura med något nyproducerat, eller de har radiomätare och de vet exakt vad det ska vara liksom.
Men grejen är så, om vi ska så knyta upp det lite, så då kan man egentligen säga så, det finns vintage och sen så finns det Reissues. Reissues har ingenting med vintage att göra.
Nej, det får vi klippa bort ur det här avsnittet.
Ja, precis.
Men blekan blir på en 5513 då, det tycker du, det får man inte göra. Alltså en vanlig standard 5513, vilken som helst.
Jo, om du köper ett service insert för 1000 spänn och bleker det och sätter på det, då tycker jag att det får du ju göra. Men skulle man ta ett gammalt, fint, fett font och börja mecka med, då är man ju dum i huvudet, skulle jag säga. Men du får ju göra det. Och sen är det ju upp till var och en som kollar på den klockan att se att nej, den där fonten stämmer inte. Det här är ju meckat.
Men gumma, då tycker du att det är okej att hålla på och vintagefiera en klocka lite genom att bleka en
sätt? Om man gör det för eget bruk, skulle jag säga. Ja. Men om man försöker vintagefiera och sälja som the real deal, då tycker jag att man begår ett stort misstag och är en sopa, helt enkelt. Det ska framgå.
För jag tycker att det där är jävligt vanskligt. För jag kan tycka att å ena sidan så ser det ju coolt ut med grejer som är lite vintage, har lite vinterstuk. Men samtidigt så kan jag också tycka, en del av mig kan tycka, att när man börjar bygga ihop, det må vara originaldelen, men när man börjar mecka ihop saker som inte är som det var från början, alltså de delarna som hör ihop tillsammans, så då känns det som att man är lite ute på halis.
Var det så du är en sån där som, om det inte lämnar i fabriken tillsammans de här delarna, så är det inte riktigt schysst liksom? För det gör ju alla, håller på att säga, nästan blandar de bästa delarna för att bygga det bästa exet.
Ja, jag har lite svårt med det. Faktiskt, det ska jag. Jag vill inte så här, jag vill inte liksom fördöma det. Nej. Kanske lite, men
det vill jag göra.
Ja. men alltså, gör du till exempel som ser extremt mycket vinterslockor varje dag, hur ställer du dig till just
det här? Det är intressant att få höra så många olika åsikter, och det är ju precis det existerar många åsikter. Men jag är lite grann där också, så som jag tycker ju att urtavlor är ju heliga, alltså man rör dem inte, och framförallt när det gäller vintageklockor. Det finns ju vissa saker som man absolut kan byta ut, för att vissa saker slits liksom. Om man ser till exempel på gamla Saab, så har ju den här lysploppen på dykringen har ju oftast fallit bort, och då istället för att ha ett hål där, så klart man sätter dit en ny lysplopp, och då är det ju inte tritium man får längre, utan man får Luminova, för det är det som finns nu. Om man nu inte skulle ha en, komma över något lager om man hittar de här, och det kan man ju inte begära liksom. Så då får man ju sätta det som finns, bara för att, som sagt, inte vill ha ett hål i en dykring. Sådana saker tycker jag är okej, men däremot att måla på liksom att förändra urtavlor bara för att få en viss stuk på dem, det gillar jag inte. Jag gillar inte heller att man mixtrar med olika delar och lägger ihop, inte i syfte av att sälja. Sånt gör man för egen skull, för att man tycker man vill ha den så, och det är ju ingen som kan stoppa en att göra det. Men om man ska sälja någonting, då tycker jag det är viktigt att man är tydlig med vad det är man säljer. Om tavlan nu är fixad, så ska den som köper den veta att den är fixad. Man ska också veta att det kommer vara svårare att sälja en sån klocka, därför att de allra flesta, de är ju ute efter att hitta någonting som är original. Så hellre då att tavlan är förstörd än att man har liksom förbättrat den. Det är just den här förbättringen i sig som är något som jag personligen inte gillar. Och det är lite så för att de allra flesta samlarna också håller med mig just i den frågan.
Men sen är det ju att man vill ju ha en snygg klocka. Så att om det är man har en fin tavla, sen är det sprillans nya visare, då fattar jag att folk färgar de visarna så att det ska matcha med indexen på urtavlan. Jag fattar det. Men när man sen säljer den klockan, då ska man ju giva att det är servicevisare som är färgade för att matcha tavlan. Samma sak med alla delarna egentligen, som man vet är utbytta. Och det här, när det liksom, klockan sen har vandrat några steg, då är det ju i princip, kan det ju vara omöjligt att veta vad det är som är fixat.
Men när vi ändå pratar om sälja klockor, om man skulle börja samla på vinter, så man är sugen på det. Kan vi inte köra panelens fem bästa nybörjartips? Vad ska jag tänka på när jag ska köpa en vintageklocka eller börja samla på vintage?
Får jag börja då?
Ja, börja.
Alltså, för det första, hur mycket pengar är man beredd att lägga ner? Vilken liksom nivå på budgeten snackar vi om? Men sen också försöka klura ut på vilket sätt vill man samla. Är man en av de där perversa som plastar in klockorna och lägger i ett kassaskåp och hoppas på en enorm värdeökning? Eller är man någon som vill ha, men jag vill ha schyssta gamla klockor som jag kan använda? Så det tänker jag nog, det är den första grejen som du behöver tänka på som nybörjare. Men sen köpa jävla massa klockor, helt enkelt. Det är så man lär sig. Köpa klockor, hantera klockor, titta på klockor.
Har du några exempel på liksom fallgropar där egentligen som liksom, vad kan man gå för vad är det för klassiska misstag som en nybörjare gör?
Ja, alltså det beror ju på också. Det finns ju så sjukt mycket grejer. Det finns fejktavlor, det finns hopbyggen, tavla från en klocka, verk från en annan, boett från en tredje. Så att det finns ju sjukt mycket minor som man kan gå på. Förutom rena så här scam-grejer. Alltså att sprillans ny klocka från Indien säljs som vintage-klocka på Tradera. Titta vad fin jag har hittat. Och sen så är det en nytillverkad indisk klocka. Det skulle jag säga, det är det första... Mm. Det är det största misstaget som många gör.
Att man köper någonting som är nytt. Att man får det för nytt. Det är inte så ofta det händer när man köper begagnade grejer.
Nej, men precis. Men när det gäller vintage så är ju det fel. För man vill ju köpa någonting gammalt och genuint. Ja.
Niklas, vad säger du? Dina bästa tips?
Jag håller med. Men jag skulle ge tipset att läsa på om den modell man är intresserad av ordentligt först.
Fegis.
Innan man börjar köpa. För det är... Och då får man får vara rätt snäv där alltså, för att det är svårt att lära sig om många olika modeller. Är man intresserad av Seamaster 300, då får man läsa bara om Seamaster 300. Det kan ta flera månader att bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel där liksom. Och sen vara medveten om att det finns gott om folk både på eBay och Tradera som liksom är ute för att blåsa mindre informerade helt enkelt. Så är man en av de som är mindre informerade får man jobba med det här då. Och sen ett tips som jag skulle ha, man ska inte lägga ut want to buys. Man ska inte lägga ut vill köpa annonser om man inte är jätteduktig. För att då är det bara du som inte vet så mycket som får titta på det där exet som är till salu. Om det ligger en öppen säljesannons, då är det många andra som vet mycket som tittar på den här annonsen också och säger, ja men händer det här lite konstigt och händer det här lite konstigt. Men om du lägger ut en jag vill köpa en Seamaster 300, så får du fyra olika erbjudanden av lite olika halvshady karaktär och ingen kan liksom verifiera dem här åt dig. Så att om man inte vet jättemycket, lägg inte ut sådana want to buys. Det är mitt tips.
Är det okej att ta hjälp? Tycker ni det? Är det okej? Alltså så här, kan man... För att jag kan ibland känna att det verkar lite... Om man utgår från någon sorts klocksnack-forum-perspektiv. Mm. Att jag tycker att man ska ta så mycket hjälp man bara kan. För att folk som är på KS kan ju sjukt mycket om olika klockor. Mm. Men det, ibland kan jag nästan få känslan av att man kanske vill hålla saker lite så här... Man frågar inte riktigt, utan man låter det gå lite...
Menar du att man ska posta öppet eller skicka privata
meddelanden? Jag vet inte, så det verkar finnas lite kulturskillnader i hur man gör det där. Mm. En del... Jag till exempel skulle inte tveka en sekund att lägga ut en klocka. Om jag skulle lägga ut en want to buy skulle inte jag tveka att heller också fråga öppet på exempelvis klocksnack om hur ser den här är okej. Liksom. Mm. Eller fråga folk som jag vet och kan. Mm. Samtidigt så har man fått känslan ibland av att det kanske är lite ofint att göra så. Det ställer ju till det lite.
Det kommer väl till någon nivå. Alltså, det finns väl folk på klocksnack som har tröttnat på att svara på 1000 frågor om gamla Rolexar. Men samtidigt så vet ju de så himla mycket så att det går ganska fort för dem att göra en ganska hög nivå på utvärdering bara genom att titta på några bra bilder. Så kan de ganska snabbt säga så här, ja men den här tavlan är från en senare referens och det där insertet är fel, bla bla. Något som hade tagit den här frågeställaren kanske flera månader att ta reda på. Så att om folk är schyssta och det har, om man... Jag vet folk på forumet så här, ja men jag har slutat svara på frågor för att jag får 10 om dagen liksom. Men annars så tycker jag man ska fråga så mycket det går.
Jörgas, vad säger du?
Ja, nej men,
börja samla på vintage, var börjar man?
Precis, var börjar man? Nej, men jag tycker man börjar med att man köper någonting som man själv tycker om, först och främst. Det ska inte, jag tycker kanske inte så där bra att liksom fundera till att det är ett investeringsobjekt och att man ska tjäna pengar på det, utan att man väljer en klocka med hjärtat. Det kan ju vara så att man har olika liksom, stil på samlandet. En del vill samla på sig en massa klockor och kanske vill plasta in dem eller vad det man gör med dem. Andra vill kunna använda dem, så då där, i och med det så kanske det också hjälper en att välja rätt klocka. Kanske en Omega från 50-talet kanske inte liksom idag gjord för att brukas varje dag, medan en Rolex från 70-talet kanske går bra att bruka för att det är olika klockor från olika tider. Men som sagt, sen är det så också att man försöker ta hjälp. Man kan ju alltid lämna in en klocka till exempel till Kaplans auktioner för ett värderingsintyg. Och då är det ju en värderingsman som gör den värderingen. En utomstående person som står med sitt namn på ett intyg att klockan är schysst, om det visar sig att den är schysst. Alternativt så får man reda på vad som inte är okej. Och på så sätt så kan man ju ta ett beslut därefter om man då har möjlighet att lämna tillbaks klocka, vilket jag tycker man ska ta med i beräkningen om man ska köpa någonting vintage, att man får rätt att lämna tillbaks den.
Det enskilt största problemet med vintage är väl ommålade tavlor egentligen, skulle jag säga. Alltså att lära sig att känna igen när en tavla har blivit fixad, det är väl ett stort steg in i vintagevärlden. Mm.
Men finns det inte vissa som faktiskt gillar ommålade tavlor, tycker att det är okej? Okay, därför att det får klockan att se nyare
ut. Ny och glassig och fin ut.
Ja, men vissa ser det ju faktiskt som att man har restaurerat en tavla. Okay. Och inte att man har sabbat den.
Inga riktiga vintage-nördar, kan jag säga.
Nej, jag skulle nog också säga att det är lite problematiskt. Alltså, ska man säga att de här putspeddorna som verkligen älskar perfekt skick. Ja. Det är de också som driver fram till att folk tycker att det där är en fantastisk klocka, bara för att den blänker. Och sen så ser man att urtavlan är tvättad och så är det någon som har ritat Seamaster på den som ser ganska likt ut Omegas tryck, men det är ändå ditritat i efterhand av någon annan som inte har med Omega att göra.
Men marknaden följer ju domen. Jörgens, hur reagerar ni på Kaplans? Om någon kommer in med, jag kommer med min gamla Seamaster, ni ser att den här är liksom putsad, ommålad, whatever. Hur betraktas det rent marknadsmässigt? Är det bättre? Vad är bäst?
Ja, det är ju inte bättre. Det är ju nästan alltid sämre. Men sen finns det ju nivåer på det här. Om vi tar till exempel en klocka, en Omega eller något annat märke från 50, 60, 70-talet. Alltså förr i tiden så renoverade man urtavlor nästan som man polerar boetterna. Så det var ju väldigt, väldigt vanligt förekommande. Då renoverade man ju klockorna därför att de oftast inte var speciellt täta, de blev fuktskadade, olika delar på urtavlan förstördes eller försämrades, och då så renoverade man upp dem till originalskick. Det var liksom något som man nästan alltid ser. Det är nästan vanligare att de är renoverade faktiskt än att de inte är det. Så en sån klocka har vi ingenting emot att sälja. Då är det tydligt bara att man katalogiserar det rätt och man beskriver att tavlan är renoverad. För att om man har två likadana och du ser till exempel på en som är kanske inte lika använd eller kanske oanvänd att tavlan inte är renoverad, så är det klart att den är ju mycket roligare att ha någon som inte är rörd än den som är det.
Men då pratar vi betydligt äldre klockor.
Vi pratar äldre, oftast är det det. Så generellt så är det ju inte bra. Sen finns det ju vissa nivåer där man har fixat en tavla alldeles för mycket, då man inte riktigt kan veta var det så här den såg ut ens från början. Är det ens en originaltavla ursprunget? Alltså det är för mycket gjort. Och på en sån klocka så väljer vi att tacka nej. För en sån kan ju någon gång åka till fabrik och sen få en märket lasrat av tillverkaren för att de inte erkänner den. Och vi har ju inte möjlighet att öppna upp klockan och ta isär visare för att på baksidan se om den är signerad. Att det är korrekt, så att säga. Vissa är ju inte ens det. Så det beror lite grann på vilken nivå det är och vad det är för klocka. Men generellt sett vill man ha en så orörd klocka som det bara går. Och det gäller ju även boett och länk och rubbet egentligen.
Men nu glider vi in på auktionen. För det var till exempel en kronometer Stockholm kronograf med svart urtavla. Och då står det renoverad urtavla. Och vi var flera som kollade på den noga med lupp och dödödödö. Och kunde inte riktigt utröna på vilket sätt är den här renoverad. För indexen såg jättebra ut. Gammal radium som hade svartnat lite grann. Tavlan såg bra ut. Lite så här silverglans från materialet under som kom igenom. Så att där skulle jag säga eventuellt tvättad tavla. Relumade visare. Och sen så står det då renoverad urtavla. Och då backar ju folk, tror jag. Sen var det ju lyckligtvis en kille på Klocksnack som köpte den till ett hyfsat bra pris. Det där var ett riktigt kap.
Jag håller med om att det var ett riktigt kap och att det låter hårt. Jag är helt med på det. Och jag vet än så länge inte något annat sätt att vara tydlig med det. För mig så är en tavla som är relummad eller tvättad.
Nej, men det var visarna som var relummade.
Ja, men okej. Okay. Men även jag kunde se spår på att urtavlan, alltså det här är ju inte 100% i vetenskap. Det kan ju, det finns ju en chans att, alltså på den tiden så var ju också tavlorna mer kladdiga, om man säger, än vad de kommer att bli senare. Så att ibland är det ju svårt att vara helt säker på det här. Men om den känslan är mer, mer övertygad än att den inte är det, då skriver jag hellre renoverad. Och så får den som köper den skapa sin egen uppfattning. Än att jag inte nämner det och det blir ett problematiskt efteråt.
Men skulle ni kunna skriva till exempel, tavlan kan möjligtvis vara vissa saker tyder på...
Det blir för soft. Liksom. Det funkar inte.
Jo, men alltså, för annars så plockar man ju... Jag menar, så om man ska se ut säljarens perspektiv. Om min klocka som jag lämnar in blir kryssad som renoverad urtavla. Eller, alltså man får ju ha lite ansvar som köpare att själv så här, kolla. Och som du var inne på förut, kolla på helheten på klockan.
Men då är det ju, då är det ju bättre att en säljare, om jag får lägga min subjektiva åsikt. Jag brukar ju vara objektiv annars. Det är väl bättre att en säljare är bäsar klockan lite och säger att okej, den här är, den liksom är renoverad eller den är relumad eller den är...
Fast min uppfattning är ju att den här är renoverad. Mm. Det är ju vad jag tror
på. Ja, men om man bortser från just den specifika modellen, men rent generellt så måste du... Jag kan förstå att ni gör
det
på Kappas.
Det är hellre att vara på ett sätt safe than sorry. Alltså, och så får det gå åt andra hållet istället. Mm. Att man då tycker att, att man inte håller med, än att man då skulle skriva att den... Att inte nämna att den är renoverad och sen kommer man på att den är det efteråt. Och då har ju påverkat mycket mer, om man säger. Ja. Så absolut.
För när jag har köpt vintage, då brukar jag köper hellre en klocka som är tydligt dålig. Liksom, eller vad man ska säga. För då vet jag vad som inte är okej, vad som inte är kosher och vad som inte funkar. Än att köpa någon som är så här... Jag har jävligt svårt för de här luddiga formuleringarna kring vintage. Speciellt.
Jo, men Kaplans kan ju safea lite också. Ja. Alltså, och säga renoverad eller ge tavlan 4 av 10 för att de vet att det är 5 gubbar som Gummo här som kommer med sina luppar och sina ficklampor och står och tittar på de här och förstår exakt vilken nivå det är på egentligen.
Mm. Ja, absolut.
Så att jag tror att marknaden löser nog lite det problemet i alla fall.
Mm. Modeller och märken då? Om man bestämmer sig för att bygga upp en rejäl vintersamling, vad ska man satsa på? Sen, om jag dunkar direkt då, om jag säger att min budget är 2000 kronor.
Ja, 2000 kronor.
Får jag ens rimlig vintage för 2 lax?
Ja, en klocka kan du köpa en rimlig vintage för 2 lax.
Ja, jag tänkte ju en hel samling blir svårt kanske. Men ja, kan jag få,
det kan absolut göra. Jag sitter just nu och försöker läsa in mig på Elgin A11 och A17 som är US Air Force klockor från typ tidigt kriget fram till sent kalla kriget. Och de kostar 1500 spänn. Sjukt mysiga vintage med jättefin historia. Det är så här, hur är det ens möjligt undrar man ju. Men det är bra ställe att börja på. Mm.
Och jag skulle ju säga att du kan få en schysst vintage trippel för 2000 spänn. Lätt.
Men kan jag få det även om jag inte kan någonting? Eller måste jag liksom plugga på lite innan? För att, jag kan gå in på eBay och så kan jag hitta liksom en snubbe indien som säljer... Som säljer klockor, jättefina.
Nej, men då måste du ju läsa på. Alltså, om du inte förstår varför klocka A kostar 500 spänn och varför klocka B kostar 5000 och de för dig ser likadana ut, då är tipset att du inte ska köpa varken A eller B utan försöka förstå vad skillnaden är innan du gör någonting.
Fair point. Om jag går in på Kaplan så säger jag så här, hej, jag har 2000 spänn här. Kan du plocka fram en bra vintageklocka till mig då?
Absolut. Jag kan ju säga så här, vi har ju auktioner, alltså allting som vi får in går ju först ut på auktioner och det bästa går ju faktiskt på auktionerna. Så är det. Folk har oftast rätt bra koll. Därefter så har vi ju en efterförsäljning och det är ju på klockor som inte säljs på auktion. Vi ligger ungefär på mellan 1000 och 1500 klockor i butiken som finns att köpa. En del trevliga klockor slinker ju in där som absolut kan vara bra köp. Och skulle du komma in idag till exempel så skulle ju jag titta i butiken för kommande auktion är i början på juni. Ja, absolut.
Men det är helt rimligt.
Absolut, alltså, självklart. 2000 spänn, det är rimligt.
Låt oss istället prata om hypade vintage-märken.
Yes.
Ja.
Vad tycker ni?
Vilka är de mest hypade märkena på vintage?
Ja, om du frågar mig så är det ju de här vanliga stora då. Rolex, Patek, absolut. Hoyer har ju visat sig verkligen ha gått upp i priser och flera som tycker om dem. Men såklart Omega. Men de här kända märken som är kända idag också är ju, och som har en intressant historia, som det är ju nog antagligen därför också som de är så hypade. De
har, har du liksom personligen några tydliga exempel på vad du tycker är för modeller som är liksom, alltså, verkligen överhypade? Alltså, där inte...
alltså Rolex som märke är ju sjukt överhypad. Om man ser till hur många det är som vill ha dem och vad man får betala för de här mer eftertraktade modellerna, och det är ju sportmodellerna främst.
Men vilken, exakt vilken Rolex-modell?
Ja,
det kom... om jag kommer in på, ja, på Kaplans med en Rolex, ja, i fickan.
Om vi, bortser från de här historiska kronograferna, ja, från 40-50-talet som dyker upp lite då och då, som går iväg för extrema pengar.
Vilken klocka vet du?
Så skulle jag säga, sälja. Ja, då är ju alltså, allting som är Daytona egentligen och går för sjukt mycket eller för brutalt, galet sjukt mycket pengar. Om då det första är en mer vanlig Daytona, oavsett referens egentligen, så verkar det som att man hittar olika nördbenämningarna på de här, på de olika urtavlorna och knappar och ringar, och ja, men den här är Sigma Dial, eller den här är Big Black Daytona, eller två linjer, tre linjer, si och så, och så vidare, och så vidare. Så sticker du ju de här oavsett vad. Är det då en Paul Newman Dial till exempel, och det råkar vara en väldigt ovanlig Paul Newman Dial, ja, men då är det ju flera miljoner vi pratar om. Och det har ju vi visat också, att vi har sålt ett par sådana för just sådana pengar. Och det måste man ju ändå anse att det är galna, galna, galna pengar för en klocka i stål. Som nästan ingen ville ha faktiskt back in the days. Det får man ju också ta med, tycker jag. Hur såg det ut då när, när man gjorde den här modellen? De var ju rätt dyra och fick ligga rätt länge i butikerna. Och sen helt plötsligt bara, så har det blivit så här.
Vad är mest bang for the buck då? Vad är mest underskattat?
Rolex?
Nej, jag tänker generellt. Vintage. Alltså, om du skulle ge tips till någon som ska börja med vintage, vad ska jag satsa på?
Men jag skulle nog säga att man satsar på någonting nu som kommer bli vintage, eller förhoppningsvis kommer bli vintage. Och då skulle jag satsa på kanske, om vi nu, eftersom vi pratade Rolex, och Rolex är ju väldigt, väldigt stort. Så det, känslan är att det märket kommer hålla i sig även i framtiden. Så då är det lättare också att ta en Rolex. En sport Rolex från 90-talet till exempel. De börjar ju komma till åren nu. Och de har ju en vintage-känsla. Det var lite vad vi var inne på innan och pratade om. Men en, hitta en sån som är väl dokumenterad. Kanske hitta någon som inte är speciellt polerad. Och att allting stämmer. Det är inte så svårt faktiskt att göra det. För det har inte gått så många år. Och sen då se det framåt och bevara den. För en vacker dag så kanske man kan sälja den här. Och då kommer den här skilja sig från kanske det utbudet som finns just då, om man då har komplett, som är säkert och box.
Du menar plasta in den och lägga den i ett plastaskåp?
Absolut
inte.
Men om
vi bortser från Rolex då, om vi tar bort Rolex. Du är ändå någon sorts temp i rumpan på marknaden. Vad tänker du så här, finns det något märke eller någon klocka som du känner att det här kommer, det här är på gång, det börjar bubbla lite?
Jag skulle då egentligen inte ta någon märke, just av den anledningen att eftersom Rolex och de andra som jag har nämnt märkena, de har ju stuckit iväg, så det är ju inte så många som har råd ens att samla på de här. Och om man då är ny och vill börja någonstans, så finns det ju andra märken som kanske inte är lika kända, men som har egenskaper som de här populära klockorna har, som till exempel komplikationer, alltså de mekaniskt larm, att de är rätt stora för tiden, det kan vi se från 70-talet, från slutet 60-talet. Olika typer av ringar är ju...
Vilka märken pratar man om då?
Det kan vara alltså märken som jag sa, som kanske inte ens finns idag, eller som är uppköpta av andra märken och som ser helt annorlunda ut. Det kan vara Minerva, det kan vara... alltså nu är det svårt att komma på, men Certina, alltså Tissot, kända märken, men där du hittar någonting från förr och där priserna kanske inte riktigt har stuckit, men när kvaliteten verkligen finns där. För det var inte lika stor skillnad om du jämför en Tissot, låt oss säga, med en Omega på 70-talet. Om du jämför en Tissot med en Omega idag, så är det ju brutal skillnad. Så där förstår man ju att där finns det ju liksom, där kan du hitta riktigt, riktigt schyssta klockor med rätt utseende, rätt verk, som du då kanske kan få tag för, köpa för betydligt mindre pengar än motsvarande då Omega, som idag kostar betydligt mer, om man säger.
Niklas?
Där tycker jag du snuddar vid någonting som är ganska intressant. Alltså det här
Rolex har ju någon slags lite särställning i vintage, och det skulle jag säga är ganska mycket en survivor bias, eller man ska säga. Man
vad betyder det?
Att överlevar bias eller snedfördelning, för att eftersom det finns så mycket bra vintage Rolex, så tänker man att Rolex var väldigt stora och väldigt bra och väldigt speciella även 1940. Mm. Men det är bara för att den här Oysterboetten har gjort att de här klockorna överlevde till idag. Men det finns massor med märken, och sen har de också en väldigt bra marknadsföringsavdelning på Rolex som jobbar med det här. Men det finns, som du nämner, och det finns märken som var väldigt, väldigt bra på den tiden, men som inte överlevde, kanske, och som ingen jobbar med idag och pushar varumärket, typ Gruen, Record, Rodania, Syma, kanske Minerva, vad sa du, den typen av märken som var skitbra 1950, men som inte har någon salesorganisation idag som pushar dem. Och där kan man ju hitta hög kvalitet för en spotstyver liksom.
Absolut, och det var precis det jag sa. Du nämnde några märken där och håller helt klart med dig. Vi hade till exempel en Minerva kronograf som vi sålde på auktionen, och gick tror jag för 15 000. Alltså, känslan var att den aldrig var polerad. Valio 72, alltså det verket sitter ju i Daytona, som vi nämnde innan. Och ni hörde ju vad det är för priser där. Så kvaliteten finns ju i det verket. Och att det inte står Rolex på urtavlan, men till ett annat märke. Vad spelar det för roll om den klockan har en massa charm och kvalitet och storlek och allting som man egentligen är ute efter, om man nu gillar äldre klockor. Så ja, jag tycker du sa det bra där.
Om det är så att ni säljer en, ni ligger ut en Daytona, och sen så sticker den iväg i budgivning. Hur många är det som budar på en sån klocka? Är det två stycken tokdåra med jättestort bankkonto som vet sig fan på att de ska ha en sån här? Eller är det 10 personer?
Ja, det är olika. Alltså det, oftast är det nog närmare 10 kanske. Och just på en sån modell som ju internationellt är så efterfrågad, så ser man ju internationellt intresse också på den här. Och då är det ju både härifrån och från utlandet. Och då har vi ju liksom begränsade med telefonlurar som vi kan ta emot samtidigt. Och oftast så är det nästan en per telefon som är med också som en utländsk budgivare. Så det kan det vara. Men det är olika. Alltså det beror på. Den här Daytonen som vi hade nu till exempel, den var ju minst sagt i ett renoveringsobjekt. Och behövdes ju massa saker som behövde göras. Så den blir ju då rätt kall för de allra flesta som kanske inte har tillgång till man vet vad man ska få tag på reservdelar, för att du går inte in till en ny masur och beställer tryckknappar till den här, utan en sån klocka går ju oftast ner till fabrik, och då får man ju ett saftigt kostnadsförslag på att byta ut rätt mycket. Så att då blir det ju att en sån klocka har ju en annan typ av köpare, och då är de här som är lite mer omkring sig. Och det visade sig att det var rätt många som la bud på just den här, och den slutade ju på 330 000, vilket faktiskt var betydligt mer än vad jag hade trott.
Vad var utpriset på den?
Priset var 100, ja, bevakning tror jag faktiskt var 100 000, eller om det var 110, minns inte riktigt. Och det är ju det priset är ju satt. Självklart så visste jag att den här skulle ju gå för betydligt mer. Jag är ju inte den som vågar gissa saker och ting. Jag har lärt mig, det får jag så mycket skit för när jag ska gissa. För att det är faktiskt svårt att säga. Jag hade nog gissat att den här hade gått för mindre än vad det faktiskt gick för. Till skillnad från Tudorn och homeplaten. Där jag absolut inte hade en aning om när jag tog in den att den här faktiskt var så het som det visade sig att den var i det tillfället. Det här ska jag också säga, det här var alltså början på januari. Det var ju knappt någon som hade koll på vad den här modellen, hur pass ovanlig den är. Och att man faktiskt, att det inte var en Monte Carlo utan en homeplate.
Auktionen vi pratar om hela tiden som vi refererar till. Vi kanske ska berätta lite mer om den. Det var nu den 14 maj. Det var Kaplans/Kaplans
Klockkvalitet.
Ja, nej, men alltså det har ju hänt lite grann hos oss på Kaplan sen årsskiftet då, av två tunga lirare som lämnade oss, och nu så är jag chef för klockvärderingen och vi har en ny grupp. Ja, så det var ju såklart viktigt för oss att visa att vi kan minsann, och det är ju en hel aktion på, i det här fallet hade vi 174 objekt. Det tar ett tag att få in dem.
Men också vad skiljer den här aktionen från andra aktioner?
Egentligen inte så mycket. Det är ju fortfarande samma linje som vi alltid har haft. Det som skilde just det här i resultatet var ju att vi aldrig någonsin har sålt för 97%. Vilket jag ser som en stor succé. Nu är jag
97%
såldes, 5 osålda varor.
Så 97% av alla klockor som lämnades in såldes.
Som var med på aktionen. auktionen.
Men bara så att jag fattar det. Det är en auktion där ni spar de bästa godbitarna till den här auktionen för att få en auktion som är som håller hög kvalitet.
Korrekt. Du kan alltså inte som säljare få in en klocka på den här auktionen om inte vi på klockvärderingen anser att den passar in där. För att fortsätta där så var det viktigt för oss att den här auktionen skulle gå bra. Och det har det verkligen gjort. Och som sagt, det var ett rekord för oss att sälja 97%. För det har vi aldrig någonsin gjort. Däremot har vi haft auktioner där vi har sålt för betydligt mer. Men då har vi också haft ett större utbud. Och i ett fall hade vi ju en klocka som gick för 4,850 miljoner. Så den här omsatte nästan 4,3 miljoner. Så att det blir svårt att kunna... om man inte har en sån här kioskvältare.
Hur många klockor var det som var auktionerade sett?
174. Det var liksom det vi hade. Så att säga. Så att på så sätt måste jag ändå säga att det var ju väldigt lyckat med de klockorna vi hade valt ut. Och att vi fick in alla köpare som vi brukar få in. Och att på så sätt att saker och ting gick upp. Det är ju också väntat. Och på den här auktionen så har vi ju lite mer försiktigare priser. I och med att många av de här objekten är ju faktiskt svåra att liksom sätta ett pris på.
Vilken var dyrast?
Den dyraste var faktiskt den här Daytona som jag nämnde för 330 000. Den näst dyraste måste ha varit Homeplate som gick för 225 ihop med dubbelröd, va? 220. Jag tror att någonstans där, 220 hade vi. Så att näst dyrast.
Niklas och Gumman, ni var ju på auktionen som i egenskap av hardcore vintersnördar. Vad tycker ni var det mest spektakulära på just den här kvalitetsauktionen hos Kaplan?
Det som har blivit en snackis på forumet, det var utpriset på Heuer-kronograferna. Att det var 8500 och 9500 för klockor som har listat 50 000 minst med suddiga bilder på eBay. Så där har det varit, hur kan man värdera dem så lågt och lite så. Och att samma dag så på en annan auktion så såldes en liknande klocka för 600 000. Det var ju för en annan boett än den som gick för 110.
Men vad gick den för till slut då?
Ja, men alltså det där, precis, jag har fått höra en hel del om det också. Och jag kan förstå den kritiken på ett sätt. Och det är ju, alltså Heuer, de här mer intressanta Heuer-modellerna som vi var inne på, har ju faktiskt rört sig det senaste året. Det är ju inte längre än så som de här har gått upp i pris. Och vi får också inte glömma bort att det här är ju ett halvår som vi alltså förbereder oss inför den här auktionen. Så att dels det. Men sen så tycker jag att personligen så tycker inte jag att vårt jobb som värderar klockorna är ju att välja dels ut dem till den här auktionen, men också att vara väldigt tydliga med beskrivningen för vad det är för någonting. Till exempel att det är en third execution dial and hands med en 12 timmars ring till exempel. Eller att det är en fourth execution dial. Och därefter så, en av de här, speciellt den som gick då för 110, den var också kvalificerad som defekt. Alltså den gick inte ens.
Men vad gick då för? Det var, hur många
den
var det?
Den som var third execution dial gick för... Förlåt, fourth execution dial gick för 110 000 nu, som var defekt. Och third execution dial gick, tror jag, för 50. Kan det stämma?
Jag tror att det var tvärtom.
Sorry. Ja. Nej, men even I'm confused.
Men Gummo, jag kan tänka, liksom, så här, spelar det så här stor roll? För att det priset som var 8,5, det är ju bara ett utropspris. Det kan ha varit en spänn.
Exakt.
Jag förstår inte den här upprördheten överhuvudtaget faktiskt. Det är så här, marknaden förstår väl det här och ser till att den kostar 110 000. Who cares vad det var för utropspris? Det är ungefär som, det är som lockpriser på lägenheter. Vem bryr sig? Det fattar väl folk vad det kommer bli till slut i alla fall.
Liksom. Nej, men det är lite det jag försöker säga också. Att det är ju väldigt svårt att kunna sätta pris på det här. Och jag, som jag också sa, så förstår jag kritiken att det kanske var lite lägre utropspriser som vi satte. Vi kanske borde tagit det lite högre, men som sagt, då måste man också förstå att det här är gjort på en längre period och att de faktiskt var tydligt katalogiserade och där, som sagt, marknaden bestämmer ju i slutändan vad den går för. Jag tror att om jag hade lagt på den som gick 110 ett utropspris på 60 000 så hade ju det varit helt sjukt, alltså sett till hur det såg ut då.
Niklas, vilket tycker du var det mest spektakulära på auktionen? Vad sticker ut mest?
Oj, jag tyckte den var lite cool, den som var på framsidan av katalogen, den här Omega-flygaren. De ser man ju sjukt sällan och det är ju verkligen museikvalitet. Mm. Alltså, säga vad man vill om Daytona, så det kanske inte går 13 på dussinet, men 12 i alla fall. Så den tyckte jag var kul, att den dök upp i Sverige och var så ovanlig.
Vilket var det tveklöst bästa kapet på auktionen? Ett exempel var det? Georgios.
Alltså jag hade fått homeplaten alla gånger, även fast ni gick för 225,000 och det är ju väldigt, väldigt högt för en Tudor oavsett, så är det den jag skulle lätt vara gladast att få bära på min handled.
Niklas?
Det var svårt. Jag tyckte ett par av TG:erna kändes ganska bra.
Jag skulle säga, det var en jävligt cool AP med briljant strösslad tavla, svart, 30 mm i vitt guld, superfin, som gick för typ 19 000.
Det är korrekt.
Och det måste ju vara otroligt kap om man jämför med den. Den kostade ju flera hundra papp när den köptes.
Där har jag en fråga till Viggo, för att jag vet precis vilken klocka det är. Det är armbandet som sitter på en sån AP. Är det någonting som man kan få hjälp att korta ner på Nymans?
Ja, det kan man få. Det är inte några av våra urmakare som sitter i källaren som gör det. Men vi kan ordna det i så fall. Det kan vi göra. Men alltså det man får göra med dem där, att man får ju helt enkelt outsourca en duktig guldsmed helt enkelt som kortar den där. För det är inga skruvar eller något stift eller sån där länk. Utan den här. Det är, och när den väl är kortare så går det ju heller inte riktigt att göra den större helt enkelt. Så där får man ju tänka på helt enkelt.
I förra avsnittet var det väl någon som blandade ihop TG-195 med Viggen-Lemania?
Ja, absolut, absolut. Det var ju jag som blandade ihop TG-195 och Viggen-Lemania. Jag står för det. Två helt ointressanta modeller. Men det är ändå kul att du tog upp just Viggen och TG-195, Gummo. Eftersom en Viggen-Lemania stack iväg ganska rejält på kapplansaktionen. Niklas, du som har koll av vad som sitter här.
Ja.
Berätta för oss. Vi kan börja med att reda ut skillnaden mellan TG-195 och Viggen-Lemania.
Okej, TG är ju den här artilleriklockan som har en liten speciell komplikation där man drar ut kronan så nollställs sekunden och så startar sekunden när man trycker in knappen. Oerhört.
Nej, man trycker in knappen, då åker kronan ut. Så att man ska kunna ställa klockan. Sen trycker man in kronan och då startar den igen.
Från 12.
Från 12 sekundvisa, så att man ska kunna synkronisera flera klockor och skjuta kanoner och sådana grejer.
Vi synkroniserar klockorna.
Ja.
Stämmer det här, John?
Det stämmer helt, annars hade jag sagt till. TG, vet ni vad det står för?
Tidsgivare 195.
Bra.
Och Viggen,
vad betyder det? Viggen var den som var issued, utdelad till Viggenpiloterna back in the day.
Vilken var också betydligt ovanligare än TG:erna, varav vi ser inte lika ofta på marknaden. Och för vår del så hade vi ju haft en Viggen tidigare, det var 2013. Jag tror att den gick någonstans mellan 30 och 40 000 då, vilket var mycket. Medan den här vi hade nu då, den var inte lika bra skick kan jag säga också, men jag tror att det hade spelat någon större roll.
Den förra var inte lika
bra. Nej, det var den inte.
Den här var ju bra.
Den här var ju helt galen faktiskt. Men den gick för 90 000. Så jag tror att det kan vara rekord.
Ja, det tror jag. Men jag skulle säga att det är det nya normala.
Men vi pratade ju förut om liksom så här undervärderade och bra köp och sådana där saker. Jag har ju en liten så här favorit som jag tycker när man pratar om vintage Rolex. Så är det en klocka som i princip har stått still i värdeutvecklingen. Och det är Rolex Datejust. Jag tycker de är, ja, men det är grymma klockor som säljs för en spotstyver om man jämför med vad andra vintage Rolex går för. Man kan köpa en schysst 60-talare med bladvisare för liksom 16-20 000, och med Rolex mått mätt så skulle jag säga att det är snorbilligt.
Jag är ett stort fan av Rolex Oyster Quartz. De tycker jag är hur balla som helst.
Och de ligger också stabilt runt en 20 verkar det som. Och som är också skitcool klocka.
Ja, men precis. De har ju legat liksom runt en 20-30 för de som är superfina. Mm. Men i övrigt så är det liksom ingen jättestor stegling i värdeutvecklingen på dem. Men det kanske man ser lite ändring på. De har ju ändå inte tillverkats jättemånga utav dem.
Finns det någonting överhuvudtaget idag som har potential att bli vintage? Eller sitter vi liksom, är vi stack med det utbudet som redan idag är vintage?
Det enda jag kunde komma på, det måste vara någonting som inte säljs i liksom oändliga serier, utan någonting som kanske man ser lite snett på idag men som har potential. Det är Sjö Sandström UTC ORC som folk tycker, ja, men det där knasiga samarbetet med Volkswagen, vad handlar det här om? Det finns ändå inte så jättemånga. Och de tror jag har potential om 20 år.
Jag håller med, det gick ju en på kvalitetsauktionen, en svart.
Precis, ja.
Som är
första upplagan.
Ja, det är ju svincoolt. Mm. Där kan vi snacka reissue, tycker jag. Där skulle de ju släppa en ny sån svart, så köper jag lätt. Men jag skulle säga till exempel som den här Paddy Seikon som kommer. Det är ju en limiterad utgåva i samarbete med dykföretag. Ja, en sån grej skulle kunna bli om den... ja, nu vet jag inte hur många de gör. Det får Jonsson svara på i tråden sen. Men,
säkert en miljard.
En miljard, kanske. Det är mer än 400 i alla fall. Ja, en sån grej skulle ju kunna vara som är en liten speciell utgåva. Även om det är en reissue så tror jag att en sån sak skulle kunna bli om 30 år värd pengar. Eller så håller det sig stabilt runt 3000 som allt annat. Vintage Seiko, som jag också skulle vilja hålla fram i vintage-sammanhang. Seiko, grymma vintage-klockor, massa karaktär, går för snorbilliga pengar. Historiskt intressanta klockor, världens första automatiska kronograf som kunderna kunde köpa över disk. Det var en Seiko, har varit i rymden. Sådana saker som adderar premium, färgglada, coola 70-talsboetter. 1500, 2000, 3000 spänn för en klocka som går att serva hos nästan vem som helst och håller i många år.
Men en fråga, alltså finns det, om vi knyter ihop det lite med det vi pratade om i början, när vi försökte definiera lite grann vad som är vintage. Kan klockor som kommer idag verkligen bli vintage med tanke på att de förmodligen inte kommer att åldras på samma sätt som en målad guldtavla?
Det är en jättebra fråga. Jag tror att det är många som har ställt sig den. Och hur kommer det bli? Jag menar, de här keramiska ringarna till exempel, de kanske inte kommer åldras, men de är ju känsliga för stötar. Hur kommer det se ut med reservdelar och så här? Det är frågetecken, det vet jag inte. Och samtidigt också urtavlorna. De har ju testat dem för UV-ljus och för allting egentligen. Så att det är väl ovisst hur de kommer se ut. Och vad man kommer gå för, vad man kommer kalla för vintage i framtiden.
För jag kan tänka lite så här att det som är vintage idag kommer ju vara vintage även om 15 år eller 20 år. Det som kommer idag, alltså de klockor som släpps, kommer ju inte kännas som vintage om 30 år. Jag tycker inte att till exempel att en sub från 95 känns som vintage, även fast det kanske rent åldersmässigt uppfyller kraven.
Men då börjar du prata om känslor och sånt där igen.
Ja, jag vet.
En del säger ju att klockor är magiska och sånt där. Men det är liksom, det är olika metallgrejer och ett mekaniskt urverk eller ett elektronik som snurrar.
Jag kan tänka så här att det kanske att det som är hett om 30 år av det som finns nu kanske mer är sånt som är limiterat. Och då menar jag limiterat på riktigt, inte så omega-limiterat, att alla har en.
Jag tror att, absolut. Men samtidigt så de klockorna som görs nu och som kanske inte förändras, det är kanske just den egenskapen som kommer göra dem vintage om 20-30 år. Alltså, vem vet? Sen tror jag också att om man går tillbaka i tiden och säger vad är det som är vintage idag, så är det ju någonting som man kanske såg upp till, eller som man var i en viss fas och hittade något visst märke eller en viss modell, och sen har man blivit tillräckligt gammal så man minns man tillbaka till den tiden och det var en Saab man skulle ha, eller det var den här modellen man skulle ha. Sen kommer man upp till en viss ålder och då har man liksom råd att köpa just den modellen från den tiden.
Men är inte det nostalgi?
Jo, absolut, det är det.
Men det driver ju lite grann. Alltså man ser vissa som, ja, men jag är född 1970. När jag började kolla på klockor, då var det 80-tal. Så liksom, sån och plus det som farsan hade på armen under 70-talet. Och det påverkar ju smaken. Som ta Rolex Bubbleback till exempel. Det var ju skithett. Det var ju det som var det heta i klocksamlarvärlden. Och innan stålsportisarna blev heta. De som samlar på det, de är ju gamla gubbar nu. Och de klockorna är inte riktigt lika heta. Så det är klart att det är nostalgi som driver fram det. Den där är ball eller liksom... Och det ser man ju liksom de yngre som börjar liksom leta vintage. De har ju en annan smak än oss gubbar liksom i 40-50 års åldern. Så att det där kommer ju säkert förändras.
Men vilka tre nuvarande modeller?
Som man faktiskt kan köpa nya i butik, ja, i dagsläget. Precis.
Tror du kommer vara så här framtida klassiker? Vi behöver inte säga vintage. Vi kan säga att det är så här framtida klassiker, nostalgiklassiker.
Som kommer stiga mycket värde eller som bara kommer bli klassiker?
Nej, men bara så här heta och stiga. Och alltså, stiga värde, absolut.
Jag tror, alltså, en modern klocka nu som jag tror väldigt starkt på, som börjar se liksom tendenser på att skjuta iväg i pris, det är ju Deep Blue, Rolex Deep Sea, som de lanserade då för, vad blir det, 2 år sedan snart, lite drygt, och som var helt unik på det viset att det var första gången någonsin egentligen som Rolex lanserade en klocka inte på Basel då, utan de lanserade den i augusti. Så den är ju väldigt liksom, unik bara på det sättet. Och sen så görs den ju extremt, alltså tilldelningen är väldigt, väldigt låg på den klockan, kan jag säga. Så att jag tror att den kanske inte är väg i pris om man ser rent 10, 15, 20 år framåt, tveklöst.
Och den skottas inte ut ur butikerna?
Nej, verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Så att,
det låter som ett...
Det är väl en klok investering om man lyckas lägga vantarna på en sån.
Eller så kan man ju ta en ful klocka som Rolex Air King, den nya som kommer. Och så spekulerar jag, den här kommer floppa. Ja. Den här finns bara ett år och kommer bli en jättekort serie. Så blir det en ny Milgauss eller något sånt där.
Ja, men precis. Om man kollar historiskt, men på till exempel Daytonerna här som går iväg för supersummor nu för tiden. Det var ju ingen som ville ha dem när de lanserades och när de såldes. Det var ju liksom så här, du kunde köpa en Daytona, så men du får en Daytona på köpet här. Liksom, för det är ingen som vill köpa dem av oss ändå. Nästan, jag har hört sådana historier. Så att det är inte helt omöjligt att det kan bli så också. De här klockorna som inte någon vill ta i betong och att de därför inte tillräckligt många sådana, att de kan skjuta iväg i pris om 10, 15, 20 år.
Något annat? Har Omega någonting som kommer kunna bli Globemaster? Nya Globemaster?
Ja, personligen har jag svårt att se det, men...
Alltså det är ju, jag tycker det är en reissue. Ja, det ser ut som någon gammal liksom, 70-tals Constellation. Eller vad.
Men vilka tre, Gummo, vilka tre tror du kan bli, har potentialen att kunna bli någon sorts klassiker?
Alltså jag är så sopig på nya klockor.
Okej, okay, bra. Niklas?
Ja, men jag har sagt det. Airking. Airking kommer floppa och Airking blir en kort serie. Så den kommer liksom, de som släpps nu, de kommer bli vintage. Mm.
Niklas, vad tänker du då?
Vet ju inte ett skit om nya klockor, men jag, som jag sa tidigare, det här Sjö Sandström, UTC och OEC är möjligen det enda jag kan komma på.
Jag skulle nog inte säga något märke så. Jag skulle nog kanske ta, om man tar en modell som är given, och att kanske då, till exempel, nu kanske det behöver det vara den nya Daytonan, 116-500 tror jag den heter, va?
Ja.
Ja. Att man då, om man få tag på en sån, så har man liksom den första i den referensen. Och man ser det långsiktigt. Det kan ju inte vara dåligt. Man har ett starkt varumärke, en populär modell, och sen har man den första upplagan, till exempel, av den serien. Då får man ju hoppas att de fortsätter med den en längre tid. Det är ju alltid någonting man kan liksom ta upp, att det är den första patchen.
Och i vanlig ordning här på Klocksnack tillsammans med Nyman så är det 1851, så har vi alltid en liten historiestund, och idag så tänkte vi utnyttja en av våra gäster, Niklas, som är lite av en Omega Speedmaster fascinado, kan man säga så, eller kommer jag få bastning nu för mitt uttal igen?
Nej då, det kan man säkert säga. Jag har varit väldigt intresserad av Speedmaster, men jag har lite kommit förbi det nu. Jag sålde ju min dyrgrip här tidigare, men jag känner fortfarande stor kärlek till Speedmaster förstås. Men jag vill berätta lite historia då, kort.
Yes.
Och den första Speedmastern kom 1957, och tanken var då att den skulle vara riktad mot en motorsportpublik då. Det hör man ju på namnet att den heter liksom Speedmaster, och det var väl egentligen inte någonting revolutionerande med Speedmastern. Alltså den stora innovationen var att tachymetern satt på utsidan av glaset istället för på insidan då. Det var ju kanske inte jättespännande, men det gjorde klockan lite mer stryktålig då. Om man slog i den så var glaset lite mindre och lite mer skyddad. Så att den var lite mer stryktålig än de liksom Omega Seamasters som hade funnits fram tills dess då. Och det kom ju till nytta sen då, den här stryktåligheten. Men då gjorde Omega några referenser som heter 2915, som var 57, 58, 59, och så kom det 2998, första halvan av 60-talet. Och sen kom ju liksom Speedmasters stora genombrott då. De här tidigare F-arna kanske såldes i några tusen ex per år, vilket var bra liksom, men det var inte den explosion som kom sen när Speedmastern blev månklockan då i varmans mun så småningom. Det var ju en utvärdering då av NASA. De upphandlade de här klockorna som de skulle ha då som utrustning för sina astronauter. Det finns ju hur mycket myter och diskussioner om det här som helst, att de skulle ha gått ut i hemlighet och köpt klockor hos någon juvelerare i vad det var, Chicago liksom. Men så var det inte, utan det militärindustriella komplexet det fungerade efter strikta regler, så att man hade en upphandling helt enkelt. Och Omega, jag har för mig att de gav priset en cent då för sina klockor, för man gamade ju upphandlingen redan då, man var tvungen att ha ett positivt pris, och så en cent skulle de ha för sina då. Alla ville ju vara med naturligtvis då, det var ju Rolex och Longines och Breitling och Omega och en hel radda med märken som man körde då i stenhårda tester då. de här testerna, jag kan läsa lite vad det handlar om. Man utsatte klockorna för höga temperaturer i liksom 80-90 grader. Man hade låga temperaturer i minus 20 i 4 timmar. Man hade temperaturcykler i vakuum som klockorna skulle ta sig igenom. Man hade liksom fuktighetsmiljö. Man hade chocker, alltså man slog på dem. Att de var utsatta för, här står det då, 6 stycken 40G-chocker från olika riktningar. Och så hade man acceleration och lågtryck och högtryck och vibrationer och sånt där. Och där man kan notera på de här testerna att det är inget av dem som innehåller vatten. Vilket kanske var räddningen för Omega Speedmaster då, som är notoriskt uselt vattentät då. Och faktiskt kanske var en tillgång till och med att den är lite otät när man kommer ut i rymdmiljön då, där trycket kan ändras väldigt plötsligt. Så är det bra att luften kan krypa ut och in i klockan. Longinen till exempel, den poppade glaset under de här testerna just eftersom trycket inte hann med och utjämnas då. Så Omega var den enda som tog sig igenom de här testerna. Och valdes då ut sen som liksom den officiella astronautklockan då i våren 1965. Man kan också reflektera över att folk är rädda att spela golf och cykla mountainbike med sina klockor. Och då kan man ju skaffa en Omega Speedmaster, så behöver man inte vara så bekymrad över just kanske de små chockerna som klockan utsätts för där då. Men från och med våren 65 så var ju den officiella NASA-klockan Omega Speedmaster. Som alla astronauterna utrustades med. Och det var ju kul då, för man ser ju på bilder, så har de en på varje arm. Vilket är lite coolt då. De hade en som var inställd på home time hemma i Houston. Och så hade de en som var inställd på mission time då, så att den startade på noll då när uppdraget började. Och på Speedmasterdagen 21 juli då, då bär man ju en på varje arm. Det gjorde jag under många år. Då har man en på NATO på varje arm då under den internationella Speedmasterdagen 21 juli. Ja, så det var det som var framgångssagan då när de valde till astronautklockan. Och andra sådana här historier, en rolig historia är att den första klockan på månen var ju inte Neil Armstrongs. Han hade bara en med sig då, för en lämnade han i månlandaren för att den stationära fasta klockan som var en sån här stämgaffel från Bulova, den hade stannat. Och för att vara säkra på att ha en klocka med sig hem då, ifall alla andra skulle stanna när de var ute på månen, så lämnade han en av sina då i månlandaren och gick ut. Och sen fortsatte man ju då med de här testerna. Man gjorde tester igen 1972 och man gjorde tester igen 1978, och det var Omega som vann de testerna också. Så det var kontinuerligt liksom astronautklockan då. Även ryssarna använde ju den då, vilket är lite kul då på det här kalla krigets tid. Ja, om man som avslutning skulle ge några tips till Speedmaster-köparen då, så finns det ju några tydliga generationer. Dels är det ju de första som kallas för straight lugs då, som går från 57, men de är ju fantasisummer, fram till den sista är 105-003-65 som är med raka bandhorn då. Det är den första generationen och som har 321-verk och som inte står professional på tavlan då. Och de är ju de som är mest eftertraktade, och de är bra på så sätt att de bär lite mindre, och de är väldigt snygga helt enkelt. Och sen kommer ju professional då med vridna, lite utbyggda bandhorn som skydd för knappar och krona. Och de första, de finns 105-012-63 och de går fram de sista med 321 då, professional med plåtlogga på tavlan. De slutar 67-68 någon gång, men det är också 321. Och sen kommer nästa generation med det uppdaterade 861-verket. Och de är ju väldigt prisvärda skulle jag säga, från de som, när man väl hade upptäckt att man hade varit på månen och börjat trycka via den första månklockan på baksidan 70-80, de är ju sjukt prisvärda idag skulle jag säga, och börjar få ganska trevlig patina och så vidare. Så där är ju tipset att leta för en första gångs Speedmaster-köpare.
Nu är ju vinters ett outtömligt ämne, men vi kan ju inte hålla på och prata hur länge som helst, så att vi får väl egentligen ta och tacka dagens medverkan för ett förhoppningsvis grymt och mycket lyssningsbart avsnitt. Hoppas att ni som lyssnar tycker om det. Så tack så mycket Georgios, Niklas, Gummo. Stort tack från mig och Viggo.
Tack så jättemycket.
Tack själva.
Tack.
Kul att vara här.